Hej allihopa. Det var första gången jag fick ett så bra gensvar. Det är någonting som har växt i mig väldigt mycket, ett ord. Och det är att det är Guds rike, att det ska växa. Och titeln för idag är Guds rike bryter fram och växer. Därför ska vi tro, tala ut, handla i tro och så vidare. Och det här är någonting som bara växer i mig hela tiden. Att Guds rike ska utbredas vart vi än är på de platserna där vi är. Och nu när jag fick möjligheten att dela ordet så bara, vad vill jag se, Said? Jo, jag vill se att Guds rike växer, och det är det jag vill förmedla för er. Jag vill förmedla till er att det sker idag. Det händer någonting idag. Att Guds rike växer idag, här och nu. Det växte igår och det kommer fortsätta växa. Och det är ingenting som kommer hindra det från att växa. Men det jag vill att ni ska förstå är, vill ni vara med i det här? Vill ni vara en del av den processen när vi ser att Guds rike växer? Vill ni vara med? Bra. Jag skrev ner ganska många punkter. Jag tror inte jag kommer hinna med dem alla, men jag ska försöka få med dem som jag upplever är väsentliga. Och det första är bön. Det står att vi ska be tillkommer ditt rike. I Matteus 6, vers 9-10. Så det be därför så här. Vår fader som är i himlen, heligt, alltså avskilt, speciellt, är ditt namn. Tillkommer ditt rike. Låt tillkommer ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden. På samma sätt som den gör i himlen. Ske din vilja. Tack, Christian. Och det är någonting som jag, när jag läser det här, ju mer jag läser det här, så måste jag förstå att först måste Guds rike invadera mitt hjärta. Innan det kan ske runt omkring mig, så måste det först och främst invadera mitt hjärta. Så min bön är just nu för er är att tillåter ni att Guds rike invaderar era hjärtan? För om det invaderar ditt hjärta först, det är då det kan gå ut. Du måste först vara under det för att kunna ta det vidare. Och i med det så kommer också himmelrikets nycklar. I Matteus 16, 19 står det, jag ska ge dig nycklarna till det himmelska kungariket. Allt du binder ska redan vara bundet, och i himlen. Allt du löser på jorden ska redan vara löst i himlen. Och nycklarna representerar mandat och fullmakt. Så när du skriver på ett kontrakt, så du kan verkligen förlösa någonting med de grejerna som du har fått från himmelriket. Så du har fått en nyckel. Så i din bön så vill jag att du ska kalla ner bara, Gud, jag vill ta det här fullmakten, det här mandatet som jag har fått, den här nyckeln för just den här dörren. Och det här är någonting också som vi måste ta till oss, att wow, jag har fått en fullmakt, jag har fått en mandat. Och sen står det att Gud sänder sitt ord till oss. I Markus 4 kommer han och sår på jorden. Och jag kommer inte gå igenom själva berättelsen där, men där handlar det om att hjärtas inställning till ordet. Hur förvaltar du ordet som du får? Vad är det du gör med det? Är det någonting som landar här men aldrig droppar ner in i hjärtat? Och det är någonting som vi måste vara försiktiga med. Att det inte bara landa här uppe så det blir kunskap. Utan det är någonting som måste landa i god jord, alltså i hjärtat. Och det måste låta det styras också där. Det står också att den som har ska få mera. I Markus 4, i vers 24-25. Och så står det vidare. Var uppmärksam på vad ni hör. Det mått ni ger ska bli det mått som kommer tillbaka till er. Och ännu mer. och ska ges till er som lyssnar. För den som har ska få mer, och från den som inte har någonting ska även det han har tas bort. Och just här så handlar det om att om du har en önskan att få och söka, så kommer du få mer helt enkelt. Så om du gräver i ordet, om du djupdyker och läser ditt ord, så kommer du få mer. Så om du väljer att inte läsa, förvänta dig inte då att du inte ska få något. Så det här handlar om för dig att öppna din bibel och läs av ordet, ät ordet, tugga på det. Det finns en mening som jag brukar använda, att var inte en besökare när du läser, utan lev i det, bo där, stanna kvar där, flytta inte från därifrån. Var ingen besökare, du är ingen gäst, utan du lever där för evigt. Och sen så står det att Gud sänder människor. Johannes 20 och vers 21. Igen sa det Jesus till dem: frid vare med er. På samma sätt som Fadern har sänt mig, så sänder jag också er. Alltså när vi har bönen, när vi har fått att vi har nycklarna, mandatet, fullmakten, när vi är i ordet, så också vill han sända oss ut. Och det här är någonting som kommer per automatik, att vi ska också gå ut. Guds rike kommer inte synligt utan genom förvaltande av de resurser vi har. Alltså de resurser vi har fått. Och det är också liknelsen om de 10 silvermynten som vi läser i Bibeln i Lukas 19 och vers 11. Det är också ett förvaltande av vad du har fått. Så om du får ett då, om du har någonting, som förvaltar det. Gräv det inte under jorden. Men så har vi också olika förmågor. I Matteus 25, 14, liknelsen om talenterna. Så står det bra förvaltarskap och dåligt förvaltarskap. Vi har olika förmågor att förvalta det vi har fått. Så här handlar det också om att inte jämföra sig med andra människor runt omkring dig. Utan ta det du har fått, förvalta det. Ta det du har fått och förvalta det. Jämför det inte med andra människor. Det kommer bara bromsa dig. Och så står det att himmelriket börjar också som någonting litet, men kommer att överta allt. Det har vi liknelsen om senapskornet. I Matteus 13, vers 31-32 står det: han berättade en annan liknelse för dem. Himmelriket, alltså kungaväldet från himlen, är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men det har växt upp, är det större än alla trädgårdsväxter och blir ett träd så stort att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Och trädet kan då symbolisera ett världsrike. Och det kan du också läsa i Hesekiel. Så allting börjar i det lilla. Så när du går ut så tar du det här lilla steget i tro. Och en liten punchliner: tro sätter gärningar i rörelse. Och kom ihåg det. Tro sätter gärningar i rörelse. Så när du tar det lilla som du har, och du planterar det och du går med det, så är det någonting som händer. Då börjar någonting röra sig. Du går framåt. I början så kan det vara segt. För när man ska börja trycka och pusha någonting, så är det tungt i början. Men när det börjar rulla, så blir det lättare och lättare. Det är också en process. Matteus 13, vers 33. Liknelsen om jäsen. Han berättade en annan liknelse för dem. Himmelriket är som gästen som en kvinna gömmer i 3 mått mjöl till dess hela degen har jäst. Och vi vet när man ska göra bröd att först är det litet, så lägger man en duk över det. Min mamma har sagt att man ska hälla lite kallt vatten över det också. Men och sen ser man sakta hur det växer efter några timmar. Det är en process. Det du påbörjar, där du går i tro, Det börjar det lilla, men det kommer att växa. Och det är en process. Ge det tid. Be om uthållighet. Ge inte upp. Stanna inte upp. Fortsätt. Nöta på. Kriga på. Vad den krävs. Bara nöta. Ge det inte. Ner på dina knän. Ödmjuka dig inför fadern. Och bara säga, jag kan inte göra det om inte du är här. Men ge det inte. Vad du än gör, ge det inte. Matteus 13 och vers 24-30 så står det om liknelsen om vetet och ogräset. Han berättar en annan liknelse för dem. Den himmelska kungariket kan liknas vid en man som sådde god säd. Medan alla låg och så kom hans fiende och sådde falsk vete på åker mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden hade skjutit upp och format sädeskorn visade sig också att det falska vetet. Och här är någonting vi måste förstå, att samtidigt som Guds rike växer, samtidigt som det blir större, så kommer också det andra, ondskans makt, växa. Och vi får inte vara blinda och tänka, exempel, för vi fastnar för mycket på det. Vi fastnar för mycket på att amen, Guds rike växer inte. Ingenting händer ju. Kolla på vår församling, kolla på vår stad, kolla runt omkring oss. Vi fastnar för mycket på det där. Jag läste lite undersökningar och vet ni att det är 500 000 människor varje vecka som blir frälsta? Det är 500 000 människor varje vecka som blir frälsta. 500 000. Kan du tänka dig det? Och här går jag ibland och tänker liksom, här ingenting händer. Guds rike växer inte. I mitt förstånd så tänker jag bara, det händer ingenting. Men 500 000 varje vecka. Är det någon som kan räkna hur mycket det blir på ett år? Och det här antalet växer hela tiden. Så när ni är där ute och ni bara, det händer ingenting. Nej, det händer någonting. Det växer, Guds rike växer. Glöm inte det, ta med er det. Johannes 4, vers 35, så står det att tiden är redan inne för skörd. Vi behöver inte vänta. Du behöver inte tänka om det är någon annan, utan din tid är här för att skörda här och nu. Någon annan planterade för några år sedan för att du ska kunna gå ut och skörda här idag. Tiden är inne och det gäller idag och det är nu tiden är. Inte imorgon, utan gör det nu. Här och nu. Robina, du kan komma upp faktiskt. 26 miljoner per år och det antalet växer. Det är 26 miljoner per år och det antalet växer. Ni kan räkna själv hur mycket det blir om 10 år. Men här är grejen. Det kommer inte i mänsklig makt utan genom anden. Apostelgärningen 1, vers 68. När de nu hade samlats begärde de svar av honom. Och de sade, herre, är det inte du som ska återuppta Israel som kungarike? Han svarade dem, det är inte upp till er att veta vilka tider eller epoker som fadern personligen har bestämt genom sin vilja. Men ni ska även få ta emot kraft. Alltså förmågan att utföra ett uppdrag. Det är kraft. Förmågan att utföra ett uppdrag. Det är vad var och en av vi har fått. Förmågan att utföra någonting. Glöm inte det. Ta till dig det. Och det kan bara ske genom det heliga ande. Och det har du och jag fått. Jag kommer lämna över till Robina som fortsätter. Jag hoppas det här gav er någonting. Varsågod.
Så, ja. Yeah. Tack, broder Said. Ja, okej, jag heter Robina. Hej. Skönt. Måste jag bara andas lite här. Okej, det här känns jättespännande. Det känns som att Gud har koll och jag känner mig lugn över det. Jag skulle låsa nyckeln hemma till mamma och så sparar jag nyckeln. Och det här är det som Said snackade om. Att vi har nyckeln till att binda och förlösa. Och det är det jag skulle vilja dela. Det Gud lagt mitt hjärta. Att vi har nyckeln till att förlösa saker över våra liv. Okej, nu vill jag se en handuppräckning här på hur många som är härligt frälsta. Underbart. Okej, så när jag var yngre så hade jag, eller nu kan man säga att jag har en sån här PhD i att vara proffs på hur man var riktigt lägerkristen. Hur man stod med Gud i vissa säsonger, de här 2 veckorna i sommaren. Och sen så gjorde man massa andra grejer. Och det var en dag där jag bara kände att nej, men det här är inte på riktigt liksom. Det kan inte vara några veckor så tror man på allt som Gud säger och några andra veckor så bara struntar man fullständigt i det. Och precis den här berättelsen som Said läste om med såningsmannen, så måste vi låta Guds ord också landa och få gro i oss. Och när jag tänkte på frälsningen så tänkte jag att men när jag säger Jesus, du älskar mig, det är då det händer liksom. Att när jag säger saker, det är då Guds rike, ja, det börjar hända saker liksom. Men Guds rike är redan här, oavsett vad vi tycker och tänker, så är Guds rike redan här. Och Jesus har dött på korset oavsett om jag tycker det eller inte. Och därför är frälsningen något som Jesus ger oss. Och inte något som vi skapar själva, utan någonting som vi tar emot. Ja, yeah. Och det är underbart, för annars hade det varit väldigt galet. Så Gud har gett mig ett par ord bara som jag känner att vi ska förlösa. Och det är att han uppmanar mig till att säga till mitt folk, alltså vi, Guds barn, att vi ska resa på oss. Från allting som vi går igenom, om du har åkt in i en vägg eller om du ligger i sängen och inte kan gå upp, så uppmanar Gud dig till att resa på dig. Han sa också att vi ska ta på oss nya kläder, för när vi kommer in i Jesus, liksom, i Kristus, då tvättar han oss rena från synden. Men vi kan fortfarande ha gammal natur. Och det är de här kläderna, alltså vår gamla natur, som vi behöver ta av oss och ta på Guds heliga natur. Och hur gör vi det? Genom att vi närmar oss. Så det Gud säger idag är kom. Och vi vill komma, eller hur? Okej, så jag tänkte så här. Att vi ber den heliga ande. Låter det? Det... Okej. Okay. Nu... Det jag kände när vi åkte hit med bilen på morse, och så sa mamma bara, men ni måste liksom trycka på heligande. Ni måste vara tydliga med vem är en heligande. Är det någon här som har upplevt heligande? Ja, underbart. Och heligande, alltså han är vår bästa coach när vi ligger nere i sängen eller när vi har tappat upp allt hopp. Och det kanske inte ens finns någon vän. Jag har haft många goda vänner som har hjälpt mig, men ibland har vi inte de situationerna där det finns människor runt omkring oss. Och då har vi heligande. Om vi har tagit emot Jesus, om hans frälsning gjort ett verk i oss, då kan vi ropa och då kan han hjälpa oss. Så jag tycker att vi behöver ropa lite till Gud här och bara be att den heligande ska komma och känna att vi vill komma närmare Gud. Att vi vill klä av oss allt detta. Är ni med på det? Så vi tackar dig, Fader, för din otroliga kärlek som har dragit oss närmare dig. Vi tackar dig för att du sände din enda son, för att inte du sparade på någonting eller skrapade ihop någonting. Utan du gav det mest dyrbaraste du hade, pappa Gud, för att vi skulle få frihet och leva i den friheten. Så jag bara ber just nu för alla mina systrar och bröder som är här inne, Fader, att du bara ska förlösa frihet, Gud. Att du ska komma med uppmuntrande ord, heligande, och säga gå vidare, släpp det, förlåt din broder, gå, ta upp din bädd liksom. Och att vi bara ska lägga bort all den synd som tynger oss, Fader. Det ber vi om. Amen. Så att våga ta steg. Vi alla har ju fått kanske en mobil eller en tv någon gång. Och de världen snackar väldigt mycket om vad vi ska tycka och känna. Har ni känt någon gång så här att om det där håller jag inte riktigt med om som ni hör på tv? Eller hör ni, håller ni med om allting? Jag är inte det. Men det finns alltså ett krig mellan liksom Guds sanning och djävulens ord som han vill tala in i oss. Och där behöver vi söka vishet att vad är det vi ska ta in och vad är det vi ska göra motstånd ifrån faktiskt. Vi ska stoppa det från att komma in till oss. Och jag vill att vi läser från Jeremia 29 och 11. Jag skulle vilja säga så här att oavsett om man... Det är så skönt på något sätt att veta, även om man står här och liksom... Att det är väldigt laddad atmosfär, men det är väldigt skönt att veta att men jag kan vara lugn för att Gud är med mig. Jag kan vara lugn för att den helige ande leder mig. Och oavsett om jag klantar till det så kommer han finnas där ändå. Och jag kommer ihåg när jag... var yngre och jag var i bussen med min syster Karin och jag tryckte på stoppknappen i bussen för att kliva av. Och så står vi där i bussen och så ser jag att bussen åker förbi hållplatsen. Och jag bara börjar skrika, bara stanna bussen, vi ska av. Och Karin kollar på mig och bara, vad håller du på med? Och då var det fel hållplats. Så vi skulle inte ens hoppa av där. Och i flera, alltså jag skojar inte när jag säger att ni märker ju att det här kanske var 7 år sedan. Jag kommer fortfarande ihåg skammen. Men det var inte förrän den dagen där jag bara, men det är okej. För den dagen jag förstod att nej, men det var inte så pinsamt, utan nu kan vi skratta åt det. Och jag tror att det finns grejer som vi går igenom där vi bara, nej men det här är det värsta som har hänt mig. Liksom det är det pinsammaste. Jag blandade in alla de här personerna. Ingen kan förlåta mig. Jag kan inte gå vidare. Jag älskar Jesus allting, men jag kan inte bara gå vidare. Och jag tror att Gud säger att vi ska släppa det. För att vi ska få vara fria med Jesus. Vi ska få vara liksom lätta och verkligen se. Liksom bara glida, inte okej, men glida fram på gatan. Därför att vi är glada. Därför är vi de som bär på det glada budskapet. Och i Jeremia 29:11 så säger Gud så här till oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. That's good. Och så oavsett var vi är i stadiet så kan vi ta emot att Jesus har en framtid för oss. Och det är verkligen underbart. Så jag skulle vilja berätta ett vittnesbörd när jag... det är svårt att sätta fingret på när man verkligen... blev frälst. Men jag har alltid verkligen trott på Gud och räknat med han i bilden. Och förra året var det en vändningspunkt där jag bara, men nu Gud liksom, nu vill jag ta bort allting som inte är utav dig. Och det var liksom gammal synd i natur, det var mycket, det var liksom skitsnack, det var bitterhet på många personer, oförlåtelse. Det var en felaktig syn på människor och det var väldigt tungt att bära. Och det blev också en felaktig syn på mig själv. Att jag inte var fri. Och det skulle jag faktiskt säga att det är någonting som Gud inte vill tillåta i vårt liv. Att vi ska se att vi inte är fria. Det är någonting som drar oss bort ifrån Gud. Det är alltså en synd. Det är någonting som håller oss ifrån honom. Och så när jag för kanske 2 månader sedan eller nu så var jag hemma. Och jag skulle upp till jobbet och bara kände... bara boom, liksom värsta vågen av alla de här tankarna som jag hade brottats med och som jag hade gett upp till Gud. Och jag hade ju nu liksom varit fri och helt plötsligt kom de här tankarna tillbaka till mig. Och jag tänker bara, vad är detta liksom? Jag har hittat på allting. Att jag var fri och jag bara brottades med detta och det bara kom liksom så mycket jobbiga tankar och jag var tvungen att vara hemma från jobbet och jag kom ihåg att jag bara låg på min soffa och bara liksom, jag bara grät och bara liksom tänkte Gud, nej men nu... Alltså nu får du ta in mig till ett hem. Alltså nu är det illa här Gud. Jag behöver verkligen hjälp. Jag behöver att någon sitter med mig och berättar att Rubina, det kommer bli bra. Det kommer bli okej. Och jag bara liksom ropar ut till Gud. Och det svaret jag fick var om du hade haft någon som var din vän. Som hade kommit till dig och sagt Rubina, jag mår psykiskt dåligt. Jag behöver åka in på ett hem. Jag behöver ha hjälp. Om jag då... Hade jag sagt det till den personen, ja men bara dra härifrån liksom, det är det bästa för dig. Om jag hade haft den möjligheten, den öppningen att tala med min vän. Precis som jag hade en öppning med Gud, att han fick tala med mig, att jag kom till Gud. Då hade jag nog inte sagt det. Utan jag hade sagt att okej, kompis, jag har varit med om detta. Jag har blivit befriad från de här tankarna. Jag har blivit befriad från att faktiskt vilja ta mitt liv. Jag har blivit befriad från att se på människor på ett felaktigt sätt. Jag har blivit fri. Jag har blivit frälst. Och vi kan be här och nu. Och vi kan låsa upp. Och vi kan binda de här tankarna. Och vi kan förlösa friden och hoppets tankar om en framtid. Det hade jag sagt. Och när jag ligger där så känner jag att något händer i mig själv. Jag känner att den helige ande coachar mig. Att den backar upp mig och säger att men du kan gå vidare. Och vad händer då? Jo, jag somnar på min soffa. Och jag tänker bara, okej, Gud kanske bara vill liksom natta mig lite grann. Sånt så här. Men vad som händer i min dröm är att Gud tar mig till tillbaka ett steg i livet där jag träffar min gamla kompis. Och den här kompisen, jag och hon var bästa vänner i flera år. Och jag var liksom, vi var som systrar och hon, vi bröt upp våran vänskap ganska så plötsligt. Och i min dröm så ringer jag henne och säger bara, men hej, och vi skrattar och det är liksom som förut. Jag sa några ord liksom om typ tack för vänskapen. Och när jag vaknar upp så bara kände jag, oj, jag tror inte jag har förlåtit. Jag tror inte jag har förlåtit henne faktiskt. Så jag sitter där och Gud bara, och jag känner Gud, men jag vill bli fri. Jag vill, om det här är en vägg, Gud, för att komma nära dig. Om det här är en vägg som jag kommer springa in i och så kommer jag vara fast här. Om ett förlåt kan komma mig vidare, då vill jag ge dig det här förlåtet. Så jag säger till henne, nu pratar jag verkligen som jag gör. Jag säger till Liljande att men om jag ska ringa henne så låt mig göra det. Jag menar det, Gud. Så en halvtimme senare så säger Gud till mig, ring Hanna. Och jag bara, vad ska jag liksom verkligen gå igenom detta nu? Vi har inte pratat på år, så kommer de här tankarna. Men jag står fast vid mitt ord. Jag vill bli fri. Gud, är det en vägg i mitt liv? Om det här är en oförlåtelse som en vägg, så vill jag göra det. Så jag ringer henne. Och det var exakt som den drömmen jag fick av Gud. Han är så trofast. Vi skrattade och vi hade ett bra samtal. Och sen så la jag på och bara, wow. Tack Jesus. Och det är det här som jag känner att Gud vill säga till sitt folk. Att kom till mig. Jesus bjuder in oss flera gånger. Alltså kom till mig alla ni som är trötta. Som arbetar mycket. Som bär på tunga bördor. Kom till mig. Så ska jag göra er vila. Och ändå bara, ja, men jag kommer någon dag liksom. Vi gör våran grej och samlar på oss ännu mera bördor. Och då kan det vara så här att, men Gud, liksom, hur ska jag orka gå? Hur ska jag orka gå framåt? Och då finns det, kära vänner, nästa blad, nej, men det finns ett löfte om Guds nåd. Och det är verkligen en nyckel att låsa upp. En dörr att låsa upp är Guds nåd. Och i första Korinthierbrevet 1:4 så skriver han så här: jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd ni har fått i Kristus Jesus. Till honom har ni blivit rika på allt i fråga om all tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Och jag tror vi alla har känt liksom att vi har mött de här dörrarna. Vi kanske är där just nu att vi har flera liksom väggar. Så vi känner bara nej. Och vi tror hela tiden att vi ska byta väg. Liksom för att nej, men där kan vi inte gå in. Så då måste vi komma någon annanstans. Och så kanske vi kommer lite förbi. Och helt plötsligt kommer en ny vägg om någonting. Liksom. Och Gud vill att vi ska få uppleva hans nåd. Gud vill att vi ska få uppleva att han faktiskt har en väg som vi kan gå på. Där vi kan få uppleva att han är med. Och att han är med och att han håller våran hand. Och när vi måste ligga ner, men då sitter han där vid våran sängkant. Men vi kan inte ta bort att det är Gud som helar oss. Att det är han som upprättar oss. För det är inte sanningen, utan det är faktiskt han som gör jobbet. Och därför kan vi, oavsett vilka situationer vi går igenom, om vi ligger eller står, så kan han få vara med. Och vi kan få säga till honom att men nu är tiden, nu vill jag resa på mig, Gud. Och han kommer uppmana oss, uppmuntra oss till detta. Och det jag kände att Gud sa om hans nåd var att folk måste få veta. Folk måste få veta att jag har nåd. för mitt folk. Och när jag sökte lite på nåd, man har ofta hört, ni har säkert hört att det är en gåva, eller hur? Från Gud, någonting han ger trots att vi inte förtjänar det. Och jag har alltid varit, ja det är en gåva liksom. Ja, vad är det för gåva? Jag har alltid känt så här, men oj, det visste jag inte ens. Och det faktiskt står också att nåd är ett medlidande. Att man känner på engelska compassion. Så nåd är faktiskt rotad i att Gud älskar oss. Och att det är en kärlek. Så vi kanske inte förtjänar liksom för allt vi har gjort. Men att han vill ge oss nåd. Att få komma in till honom. Att få komma tillbaka till honom. Och så vi är därför frälsta av nåd. Därför att Gud älskar oss. Och tar oss in. Och Romarbrevet 5:2 beskriver det som att en plats, nåd är en plats. Genom honom, alltså Kristus, har vi tillträde till den nåd vi nu står i. Vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och det är det som jag känner att jag vill avsluta med. Att Gud, när han talar till oss. När ni sitter här kanske ni känner att det är något, att ni stör er på någonting. Jag vill bara hoppas att ni verkligen kan landa i. Alltså det vi talar om, att om faktiskt Gud, om er pappa Gud. Bara låt det få sjunka in lite att men vi pratar om en Gud som faktiskt älskar oss. Det spelar ingen roll hur kompisen bredvid dig ser ut. Liksom, att det är en Gud, det är en fader som drar sina barn hem. Och det finns en låt av Jerusalem som heter Pappa, vem har gjort? Jag tycker den är så härlig för han sjunger liksom, han frågar Gud, eller liksom han frågar kanske någon. Men jag ser det som Gud liksom, pappa vem har gjort det här och vem har skapat det här? Och han svarar och så har man den här härliga konversationen med sin pappa. Och sen så säger han i låten, men Jesus byggde vägar, Jesus byggde broar. Och han sa till alla människor, kom hem igen till Gud. Hur underbart. Någon här säger att det är underbart. Vi kan få komma hem till Gud. Så de här väggarna, liksom, det är någonting som kan stå i vägen. Och vi behöver vara uppmärksamma för vår egen skull. Att vi har ett liv och Gud kallar oss. Och för att Gud har lagt oss i en familj. Här är vi i en familj. Vi har andra familjer. Vi behöver vara uppmärksamma därför att välsignelsen kommer igenom oss. Och ofta kan vi tänka precis som Guds rike att ja, men det händer ingenting. Och då blir vi stolta och blir högmodiga och så bara, nu händer ingenting genom mig heller. Liksom. Att vi behöver ha hopp och vi behöver ha kommunikation och kontakt. Alltså, vi behöver vara kopplade med fadern så att hans hjärta får bara skylla igenom oss. Och då kommer det komma ut här. Liksom. Och det är den osäkerheten som jag tror att Gud tar bort genom att vi kan få vara självsäkra i att Gud kan ge oss en blick, han kan ge oss en syn. Vi har faktiskt en helig ande i oss och han är uppenbarelsens ande. Och om vi frågar honom, vad är det? Gud, är det någonting som står igenom? Jag tror att man kan ha ett riktigt flöde och att det kan vara saker och ting som ändå kanske inte är förlöst. Men vi vill ju ha mer. Vi vill ju ha mer, vi vill komma närmare Gud. Därför att vi förstår att hans nåd är så god och hans kärlek är så underbar att vi vill bara hänga med. Och därför måste allting annars släppa. Det är den låten How He Loves Us, liksom att jag har inte tid att göra de här andra misstagen. Jag har inte tid att stå och facea en vägg hela tiden. För att Guds kärlek väntar på andra sidan. Och därför säger jag i Jesu namn, du vägg av oförlåtelse, bryt dig, jag ska fram till tronen. Och det är den frimodigheten, det är det vi måste ha och därför är Guds ord underbart, därför att vi vet vad vi har och vi bara smashar, vi bara går igenom allting som står framför oss. Men det är inte genom att vi har egna krafter liksom, utan det är genom Kristus och genom uppenbarelsen av den helige ande och viset av den helige ande vi går fram. Så det är packat och klart och det är underbart. Så nu har vi känt att vi ska ha hoppas jag ska, men vi lovsångar kan komma fram att vi ska börja med att verkligen få ha ett altare här framme verkligen där vi kan komma få fram till Guds tronrum liksom. Vi kan få vara nära honom Och här, där du är nu i den här lokalen, här fysiskt sett så finns det inga dörrar. För här är Guds ande av frihet. Så om du har kanske sådana fysiska hinder hemma eller på ditt jobb, där du faktiskt inte kan stå upp och liksom ropa halleluja på jobbet, kanske man inte får upp överallt. Men här har du inte det. Så här kan du börja. Här kan du börja där Gud får komma så nära dig. Och vi som är familjen här, vi tar vårt egna ansvar och sen så börjar vi be för varandra. Och skulle väl läsa ett sista ord. Och det är från Uppenbarelseboken. Ska vi se här. Uppenbarelseboken 22. Ja, vi börjar med vers 10, 22 och vers 10. Talar om att Jesus kommer snart. Och han sa det till mig: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdiga må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig lön för var och en efter ens gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Amen. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Så det handlar om vad vi vill, vad vi längtar efter. Och om vi tror på Jesus, om vår tro kan få växa, så kan vi också agera ännu mera. Så vi kan väl alla bara be tillsammans om det vi har hört, och att verkligen Jesus får komma in i rummet och tala med oss om att vi tvättar våra kläder. Att det vi har, liksom det vi bär på, att vi kan få bli fria. För det är underbart. Det, om du tror liksom att nu när du kommer till Gud så kommer han liksom kasta dig ner på golvet eller vad som helst. Det är inte så. Det är inte så han är, vår Gud. Han är mild. Han är mild. Och jag vill bara frimodigt hålla emot liksom lugnen man har hört om Gud. Att han är liksom en ond Gud eller någon som inte älskar dig. För det är så han drar dig in i sitt rike, genom sin kärlek. Genom att han tror på det, genom att han ser dig och säger kom mitt barn, kom hem. Kom hem igen. Så vi ber tillsammans. Fader, jag vill tacka dig för den nåd du har lagt i våra liv. Du ser verket i mig personligen, från när jag har legat i sängen flera veckor och bara inte förstått Gud. Om de vägarna du har öppnat för mig, jag inte har kunnat se, Fader. Jag bara ber att du ska komma och öppna ögon just nu, där vi får se våran frälsning. Och Fader, jag bara ber att om det är någon här som är så svag att de inte ens orkar hålla sin nyckel, Fader, så vet jag att du är så pass stark att du kan stå med och hålla deras hand, Gud. Men allt jag bara vill be om, Fader, är att du är här med din närvaro. Och att den är så stark och den är så inbjudande, Fader, att vi inte kan backa. Vi kan inte backa, vi vill bara komma nära. Att vi känner doften igen av hemmalukt, Gud. Vi känner doften av att det här är bra, det här är att komma hem, Fader. Jag tackar dig att du ropar till dina barn att få sätta sina ögon på dig, Jesus, igen. Att inte tro att vi kan frälsa oss själva, utan att det är du Kristus som har satt oss fria. Och jag bara ber du heligande av frihet, heligande av uppenbarelse. Du som är våran vän, du som är vår hjälpare, jag bara ber att du ska komma till var och en av oss som är här och få tala in sanningens ord, få viska. Tack att du bjuder oss in. Tack Jesus, du lyfter händer, Herre, att du öppnar hjärtan. Du styrker knän, Fader.
Tack Jesus.
Att du bara talar liv i relationer som verkar vara helt döda, Fader. Att du talar in kraft och hopp i identitet, Fader. Fader, jag bara tackar dig för alla här som har identitet i dig, Kristus. Jag vill bara be att du kommer igen och talar om vilka vi är, vilka vi ska vara. Förvandla oss, himmelske Fader.